Ja, idag får ni pastorn med den lite mer sexiga rösten kan man säga. Så att ni får stå ut med den här lite basrösten. Men det går bra, eller hur? Säg ja då. Ja. Vi ska läsa första Mosebok 2. Kommer upp på väggen där. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt i min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. Herren Gud sa, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid. Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Han drev ut människan och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. Vi ska snart utlägga den här texten lite mera. Vi ska tala, som vi håller på med nu i vår serie, om vem Gud är. Innan vi gör det skulle jag bara säga någonting. Det är ganska bra citat av en man som heter Tozer som har skrivit om Gud. Lyssna, det kommer inte upp på vägen så nu får ni lyssna. Guds egenskaper ska inte förstås som isolerade drag i hans karaktär utan som lika sidor av hans enhetliga väsen. När vi studerar en viss egenskap blir det snart klart för oss att alla egenskaper egentligen utgör en enda enhet. Vi ser till exempel att om Gud existerar i sig själv måste han också vara helt oberoende av allting annat. Och om han har makt så måste han, eftersom han är oändlig, vara i besittning av all makt. Om han äger kunskap så kräver hans oändlighet att han äger all kunskap. På samma sätt förutsätter hans oföränderlighet att han är trofast. Eftersom han är oföränderlig kan han inte vara trolös, för det skulle innebära att han är förändrad. Varje brist hos den gudomliga karaktären skulle vittna om ofullkomlighet. Och det är uteslutet eftersom Gud är fullkomlig. Så förklarar egenskaperna varandra och visar att de bara är glimtar av den absoluta fullkomliga gudomen som våra sinnen får del av. Eftersom Gud är vad han är så kan han inte handla på ett sätt som säger emot honom själv. Allt vad Gud gör stämmer överens med allt han är. Och Gud är själv orsaken till vad han gör. Han kan inte tvingas av något utifrån, utan talar och handlar alltid utifrån sig själv genom sin suveräna vilja. Och det finns ingen motsättning mellan de gudomliga egenskaperna. Det är viktigt att stå fast. Nu har vi liksom börjat spjälka ut några egenskaper. Vi har pratat om olika saker till exempel. Som har varit väldigt intressant och sånt som man inte glömmer. Kommer inte ens ihåg vad jag själv har predikat om. Men när man talar om Guds nåd så kan man ju bara tänka att ja, men sån är Gud. Nej, men Gud är god. Gud är nådefull. Han är barmhärtig. Han är vredgas. Han dömer syndare. Han är allting på samma gång hela tiden. Och det finns ingen motsättning eller skillnad mellan honom. Och när Bibeln beskriver Gud så gör den det med mänskliga termer. Och det är naturligt. Men då måste vi alltid vara lite vaksamma på att vi inte överför våra tankar om oss själva på Gud. Så idag ska jag tala om Guds godhet och Guds vrede. Och det finns ju alltid risken att då triggar ju våra hjärnor igång på mig. Då tänker vi, jaha, godhet, jag tänker på min snälla farmor eller någonting. Eller vrede, då tänker man på min pappa som fick liksom helt vansinniga vredesutbrott som kom från ingenstans. På grund av att han liksom... Ja, jag bara hittar på. Min pappa och mamma var ju bara goda rakt igenom hela tiden. Jag talar om din pappa. Så att när vi talar om Guds vrede så är det inte ett uttryck för att han liksom får ett vredesutbrott. Att han har varit på fel sida. Och när vi talar om Gud är god så bygger det inte heller på att liksom, han är på ett lite skönt humör idag. Utan det är någonting så mycket, mycket mer. Och när vi lär känna Gud så kommer vi också uppleva det som mystikerna beskriver som tremendum et fascinosium. Det där går man igång på, eller hur? Ja. Patrik. Tremendum et fascinosium. Det finns väl inget så underbart. Alltså man ska kunna översätta det med skräckblandad förtjusning. Alltså det är när vi börjar upptäcka mer och mer av vem Gud är. Som vi också fylls av fruktan. Alltså vi upptäcker att vi närmar oss någonting som är så stort, som är så okontrollerbart, som är någonting som går bortom allt vi kan greppa, få tag i och kontrollera. Så vi känner att hjälp, här vill jag inte vara. Här vill jag fly undan. Här är förskräckligt att vara. Och på samma gång så smakar vi någonting som är så ljuvligt och som är så underbart och som är så fantastiskt. Så vi känner bara så här, som barn vill bara kasta oss in i detta, denna plats. Denna person som vi bara inte vill vara med för att han är så förskräckligt stor och härlig. Är ni med? Och ett tecken på att du börjar få kontakt med den verkliga guden. Alltså den gud som finns på riktigt. Det är att du börjar irritera dig på Gud. Att du blir störd av vem Gud är och vad Gud gör. Om du bara har en mysig gud, då är det en egenhändigt komponerad gud du har som inte finns. Så ett tecken på att du faktiskt börjar få kontakt med den gud som har uppenbarat sig själv i skriften och i naturen och i ditt liv, det är att du också tycker att det skaver den bilden av Gud. Är ni med? Därför ska du inte bli så rädd eller bekymrad eller ängslig när du sitter och läser vissa texter i Bibeln och tänker så här... Det känns inte så bra. Kan Gud vara sån? Det är bra. För då börjar du till slut få kontakt med den Gud som uppenbarar sig på riktigt. Den verkliga guden. Men nu ska vi prata om Guds godhet. Utifrån den här texten som vi pratar nu. Det är en underbar bild av hur Gud är. Hur god Gud är. Människan föds in i en lustgård. Hennes första morgon. Första gången hon slår upp ögonen så är hon i en lustgård. Och den första dagen som hon njuter av är vilodagen. Vad säger ni om det? Det säger någonting om att allting bara finns där. Färdigt, redo, som en gåva. Och man ska inte ens göra någonting på den första dagen. Man ska bara gå omkring och njuta. Leva där, insupa atmosfären och vara mottagande. Så generös och underbar är den första dagen och den första tiden för människan. Det bara finns där serverat. Vad har människan gjort för det? Inte ett skit. Hon bara vaknar upp och tar emot. Så god är Gud. Och det var inget som bara skedde då. Det är någonting som sker jämt. Låt mig läsa några bibelord. Jesus har en förmaning till, eller en uppmaning till hur man ska leva som lärjungar, och säger han i Lukas evangeliet detta: ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka. Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Det här kan ni ju prata om nästa pass här efter. Jag bara kände att jag vill skicka med det. För då ska er lön bli stor och ni ska bli den högsta söner. Ty han själv är god mot de onda och mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Den där meningen, den kan du suga på resten av ditt liv. Han är god mot de otacksamma och onda. Gud är god mot de otacksamma och onda. Jag vet inte hur du brukar reagera i dina relationer. Men ni vet, vissa personer, jag ska snart nämna några namn här. Och man kanske bjuder hem dem. Och så bjuder man hem dem igen. Och så bjuder man hem dem igen. Och så bjuder man hem dem igen. Och blir man tillbakabjuden? Nej. Eller man är generös. Man bjuder på fikat när man är på chokolata. Eller vad man nu är någonstans. Och så märker man så här liksom. Ja, ingenting tillbaka. Man öser uppmuntran. Ingenting tillbaka. Vad gör man med en sån? Jag vet hur jag gör. Jag slutar att vara god och generös och uppmuntrande. Eller? Är ni inte såna? Ni bara flödar över helt enkelt själv. Ja, troligt. Och ännu värre är det ju ifall man stöter på någon som faktiskt är genuint elak emot den. Alltså en gång, ingen gång. Två gånger kan man väl kanske stå ut med. Men när det återkommer denna ständiga elakhet och liksom, vad heter det, hugger i ryggen. Ja, eller så. Stabbing in the back. Och då fortsätter man bara att vara så där mild och god och generös och barmhärtig. Nej, så gör vi inte. Men Gud är god mot de otacksamma och de onda. Och Paulus säger, när han har predikat och det har blivit en man som blivit helad, och då börjar de som har lyssnat tro att Paulus är en gud, så de börjar vill offra till honom. Och då säger han så här: vad tar ni till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Sån är Gud. Tänk på alla miljoner människor som inte bryr sig om Gud ett dugg. Som kanske till och med hatar Gud. Som förnekar honom. Som bespottar honom. Som förföljer hans barn. Som dödar hans barn. Gud är god även mot dem. Gud är god mot de onda och otacksamma. Och Gud ger bevis. Alltså tänk de här människorna. De satt där kanske och hade en jättehärlig middag en kväll. Och liksom, och de bara satt i glada vänners lag och skrattade. Ni vet en sån här kväll. Och alla bara kände att det var så underbar kväll. Han har mättat deras hjärtan med glädje. Och Gud är bara god, säger Jakob. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud är bara god. Bara god. Rakt igenom. Hela tiden. Jämt och ständigt. Nu kommer jag inte på flera sådär. Vad ska man säga mer? Alltså Gud är inte lynnig. Han är inte oberäknelig. Han är bara god. Jag känner att jag är lite sådär trospredikant med min röst också. Bara. Han är bara god alltså. Kom tillbaka i 80-talet här. Men Det är det där djävulen sätter in sin första stöt i vår text. Alltså de har ju, lever i lustgården. Allt är gott. De får njuta av frukterna. Och så säger djävulen, ja, ja. Men om ni tar det här, då kommer ni få någonting som Gud undanhåller er. Alltså det kryper in under huden att om ni följer Gud, om ni lever efter hans vilja, om ni lever i hans vänskap och gemenskap, då kommer ni gå miste om en stor del av kakan. Eftersom Gud egentligen inte är så god, utan av de märkliga mörka anledningar håller undan vad som är härligt ifrån er. Känner ni igen det? Har ni också tänkt de tankarna någon gång? Vad går man miste om nu när man följer Kristus? Vad har jag sagt nej till egentligen? Han försöker få oss att tvivla på Guds godhet. Och det där är inte någonting man kämpar med en gång. Det kommer tillbaka om och om igen. Kryper in i min själ. Blir som svarta stänk i min tanke. Jag känner så här. Ska man inte istället hoppa över där, ge upp, kompromissa, sänka tröskeln? Tozer skriver så här: människornas livssyn skulle helt förändras om vi alla kunde tro att vi levde under en vänlig himmel. Och att den mäktige som tronar i majestät i höjden gärna vill vara våran vän. Du lever under en vänlig himmel. Den högste vill vara din vän. Och han är bara god. Det står till och med, säger Paulus i Rombrevet, att Guds godhet vill föra dig till omvändelse. Och det var precis det som förde Petrus till omvändelse. Petrus som satt och rodde där och hade kämpat hela natten och inte fått en enda fisk. Och så säger Jesus till honom: bra ut nu igen, fel tid, fel läge, du kan ingenting om det här, du snickar med. Men Jesus, Petrus lyder Jesus och får värsta fångst. Alltså sitt livs absolut häftigaste fångst någonsin. Och då säger han: lämna mig, Herre, för jag är en syndare. Konstig reaktion. Men vad var det som händer? Jo, han känner så här: det där var en sån enorm gåva, en sån enorm godhet som visas mot mig som jag inte förtjänar. Och då inser han: jag är inte värdig att ta emot denna gränslösa generositet och barmhärtighet och godhet. För jag är någonting annat egentligen på insidan. Jag tror flera av oss har känt så. Men varför har jag drabbats av all denna godhet? Hur kan jag ha fått ta emot såna här gåvor? Jag förtjänar det inte. Nej, du förtjänar inte. Men Gud är god mot de onda och de otacksamma och till och med mot dig. Kanske är det så att en del av våra hjärtan här inne är kalla och tomma. För vi tar allt för givet. Vi har inte upptäckt och förstått att det vi får ta emot är Guds goda gåvor till oss. Vi tar det för givet. Därför behöver vi med jämna mellanrum, kanske varje dag, kanske varje morgon, kanske varje kväll, bara stanna upp och titta tillbaka på vilket sätt har Gud kommit mig till mötes idag? På vilket sätt har jag fått nåden och få njuta av Guds godhet? Då kanske våra hjärtan till slut börjar bli lite varma. Vi föds kanske lite mer av tacksamhet i våra liv. Men vi är väldigt snabba på att gnälla på Gud när någonting här inträffar som vi inte gillar. Eller hur? Gud är god mot alla människor på några sätt. Men Gud är god mot några på alla sätt. Alltså alla människor kan på olika sätt genom sex eller musik eller mat eller någonting njuta av Guds goda gåvor. Men fullheten, att uppleva den maximala godheten, Det gör man genom att möta Jesus Kristus. Utifrån det så är Gud god mot oss på alla sätt och vis. Gud är god och Gud vredgas. Kändes som att de var kompatibla. Alltså Guds vrede är också det ett uttryck för allt det som Gud är. Att han är kärlek, att han är barmhärtig och att han är nådefull. Och som vi sa inledningsvis, Gud kan inte liksom, det står aldrig någonting i konflikt inom honom. Så när Gud är vred är det för att han är god. Alltså Guds vrede, eller rätt sagt så här, vi tar om det. Godhet är ju inte detsamma som senil välvilja eller menlös snällhet eller moralisk likgiltighet. Gud kan inte vara fullständigt god om han inte på samma gång helt och fullt bekämpar ondskan, slåss emot de destruktiva makterna och visar sin suveränitet i allting. Hängde ni med där? Då är Gud inte god. Då är han ett monster. Och Guds vrede, det är vår tröst. Guds vrede, att Gud vredgas, det är vårt hopp. Det innebär nämligen att ondskan inte kommer få sista ordet, vare sig i vårt liv eller i mänsklighetens historia. Guds vrede skänker vila för dem som nu är orättfärdigt drabbas och utnyttjas och plågas av andra människors synd. Guds dom och Guds vrede som den uppenbaras både här och nu och en dag i slutet ger oss den nödvändiga kraften och väcker den nödvändiga fruktan i oss att välja godheten framför synden. Och egentligen skulle man nu ha 5 predikningar bara om Guds vrede. Gå igenom alla texter i Bibeln om Guds vrede. Som inte bara handlar om obskyra texter i någon konstig profetbok, typ Hesekiel eller någonting. Utan det genomsyrar hela Bibeln. Så Guds vrede borde du ropa halleluja över. När gjorde du det senast? Ja, nu väl. Gud bekämpar ondskan. Gud bekämpar det destruktiva. Gud kommer en dag se till att all ondska, all orättfärdighet kommer att försvinna. Men också att allt det vi gör av kärlek till honom, som ingen kanske uppfattar, som ingen lägger märke till, kommer få sin rättmätiga belöning. Man pratar om Guds vrede och Guds dom. Det är många som tänker att ja, det är någonting som kommer ske den sista dagen, domens dag. Men Guds vrede uppenbaras redan här och nu. Guds dom går redan här och nu över mycket i vår tillvaro. Det är ganska intressant om vi tänker på vår text. Adam och Eva, när de syndar, vad gör de då? De springer och gömmer sig för Gud. Långt innan Gud har förvisat dem bort. Vad händer? Ja, de börjar omedelbart anklaga varandra. Och skälla på varandra. Och skälla på Gud. Och liksom förneka allting. Innan Gud ens har börjat tala med dem. Och Bibeln säger att, Johannes Evangeliet säger att människorna, när ljuset kom in i världen, de flydde ljuset för de ville vara kvar i mörkret. Och det är det som är domen. Låt oss läsa en text från Romarbrevet. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de känner till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade skapare istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Guds vrede drabbar människorna. På vilket sätt drabbas människan av Guds vrede? Ni kanske tänker så här. Jaha, Gud ser till att han blir sjuk. Bilen pajar. Blir arbetslös. Lönen sänks med 40%. Alltså vi tänker, Gud dömer och då bara pang, så sitter Gud där som någon form av straffkommandant. Nyckelordet här är utlämnad. Alltså, hur uppenbaras Guds vrede? Hur uppenbaras Guds dom? Jo, det är att du får göra som du vill. Gud hindrar oss inte. Utan han säger, okej, är det den vägen du ska gå? Och du envis kämpar då. Då är domet slut att Gud säger så här, gå. Precis som den förlorade sonen. Fadern älskade ju sonen. Men sonen ville inte vara i fadershuset. Utan han sa bara, jag vill dra. Och Guds vrede drabbar honom på det sättet att fadern säger, okej, gå då. Och så får du städa upp efter dig. Får vi se vad som händer. Så när människor säger så här, jag är oberoende, jag är fri. Det högsta goda är att precis få göra allt det man själv vill. Så kan det vara ett uttryck för att synden har förhärdat en människas hjärta så mycket att man till slut nästan är bortom räddning. Så vår räddningsbön är den bön vi snart kommer be i nattvarden. När vi säger så här, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. C.S. Lewis sa det att på den sista dagen så kommer antingen Gud säga till oss, ske din vilja. Eller så kommer vi säga till Gud, ske din vilja. Och det väcker en viss fruktan hos mig. Och kanske hos dig också. Man känner så här att det värsta som kan hända mig. Det är att jag börjar bli likgiltig. Att jag bara blir uppfylld av mitt eget begär. Och drar däråt. Och därför behöver vi leva i nära gemenskap. Ständigt påverkas av ordet. Ständigt ta del av bordet och låta våra liv genomlysas av våra syskon. Egentligen, kära vänner, ska jag avsluta med ett underbart budskap. Egentligen är det kört. Ja men tänk själva, om ni är någorlunda ärliga. Det är kört. Hur otacksamma och onda är inte vi egentligen? Men dagens evangelium är ju att det är just dem som Gud är god mot. Och hur mycket synd gör vi inte och tar del i. Alltså skulle vi bara granska, vi kan tänka sig, men jag pratar inte så mycket skitsnack och jag försöker sköta mig. Jag kör 40 där det står 40 och liksom så här va. Men kläderna du bär är troligtvis människor som har gjort, som inte har fått betalt för. Någon har fått betala ett högt pris. För din livsstil. Så det är inte bara våran personliga synd. Vi är del av hela världens bortvändhet från Gud. Och syndare drabbas av Guds vrede. För Gud måste bekämpa det som är ont och destruktivt. Därför är det kört. Om det inte vore så. Att det är en som har tagit vreden. En som domen har gått över. Så låt mig avsluta med att läsa Romarbrevet. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa. När tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Låt oss stå upp och tillbe Herren.